En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Då, mina vänner, då var det måndag förmiddag. Patrik Syket och jag sitter här med Makoto Asahara i studion, Frida Fagerlund i London. Vi ska prata Premier League när vi nu kliver in i det sista landslagsuppehållet för den här gången på något sätt. För sen börjar ju den riktiga säsongen, den där vintergrinden som härifrån fram till mars någonstans ska... Det är liksom nu jobbet börjar på riktigt. Efter det här landslagsuppehållet, det är då vi kan verkligen kavla upp ärmen och fokusera.
Men det är inte med liksom samma glädje man ser fram emot när de har liksom schemalagt en match 26.
Nej, jag vet, det är för jävla tråkigt.
Ja, det tycker jag är sorgligt faktiskt.
Boxing Day fotbollen tänker du på. Ja, det där tycker jag också är för jävla tråkigt. Att de behandlades, vad fan de sa, vi behandlades som en fredagsmatch. Det är ju för fan hela fotbollsvärldens mest klassiska jävla datum.
Det finns andra matcher att flytta på om man vill lätta kalendern, vilket jag köper om man vill göra. Men
jag vet, jag förstår, de spelar massa matcher i Championship och hela liksom IFL, och att det är en jättestor, viktig, pompös fotbollsdag fortfarande i England trots att... Men för fan, bara ge oss lite mer annandagsfotboll.
Jag gillar att ni har så starka åsikter kring det, för att det är ju en fullständig skandal. Men det är ju ofta som kanske alltså utländska fotbollssupportrar inte förstår riktigt exakt vilken enorm tradition det är. Ja, alltså med Boxing Day fotboll. Alltså att det är väl det enda, höll jag på att säga, som engelsmännen ser fram emot med just Boxing Day, om det inte är så att man gillar rugby istället. Så att, nej, det är faktiskt jättetrist. Alltså det är ju, det finns ju ingenting att gå på i Londonområdet åtminstone. Alltså, ja, knappt någon match i de lägre divisionerna heller. Så att, jag vet inte vad jag ska göra då. Jag får sitta hemma och... Ja,
har ni e-sport på annandagen på Brittiska öarna också? Här är det väl annandags bandy och annandags hockey och allt vad det är också.
Nej, inte hockey.
Nej,
hockeyn har ju börjat hålla på också. Hockeyn har börjat hålla på också, men jag inte helt missminner mig här nu.
Vad sa du, hockey?
Hockeyn har ju börjat hålla på med annandags matcher om inte missminner mig. Ja, om jag inte helt missminner mig.
Alltså i England så spelar man ju ingen sport som man inte själv har uppfunnit. Så att det begränsar ju en
jag tror att de del. Jag tror att de har uppfunnit ishockeyn också, om jag ska vara riktigt ärlig.
Ja, det kanske är så faktiskt.
Även bandyn tror jag faktiskt är en brittisk sport, konstigt nog.
Uppfann britternas sport generellt, menar
du? Ja, men de gjorde ju det. Eller det så här, de sporterna som britterna uppfann var de som liksom tilläts.
Är det nu som man ska vara den här klassiska personen som pekar på kineserna innan dess? Liksom? Det var visst de som var först.
Ja, nu menar de ju det moderna regelverket.
Ja, precis. Så att, de satte regler.
Ska man hänvisa till det så har engelsmännen varit först med väldigt mycket. Så det är väl kanske därför som vissa tycker att de uppfattas som arroganta. Att de känner ju att de, det är de som har gett vår värld väldigt många olika sporter.
Koloniserade så. Halva världen också, men det är en helt annan diskussion.
Slagsmål existerade ju inte. Slagsmål existerade ju inte före The Queensbury Rules. Då kunde vi få boxning. Så ligger det såklart till. Hörrni, vi har massa fotboll att gå igenom.
Förlåt, vi hamnar helt snett.
Vi börjar på Etihad. 3-0 till Manchester City. En överkörning till viss del skulle jag säga, för att det är klart att Manchester City var det klart bästa laget på planen. Doku var ju helt sanslös, det var ju han som var den stora skillnaden, tyckte jag. Första halvleken hade Liverpool väldigt, väldigt lite att säga till om. Man kände som att man kom in med ändå svansföring efter den fina matchen mot Real Madrid i veckan. Manchester City hade inget av det. De bara körde på Doku, ostoppbar, fixade straff, skapade lägen. Jag vet inte hur många gånger jag vände ut och in på Conor Bradley under den här matchen, men fick ju kröna den här insatsen också med ett väldigt vackert mål på slutet. Men det var, jag vet inte Frida, vad är din analys av det här? Var det bara Manchester City som var briljanta, eller var liksom Liverpool lite tillbaks i gamla hjulspår igen efter en bättre vecka?
Ja, alltså det är klart man kan peka på att Liverpool gör en betydligt bättre andra halvlek, men samtidigt så har ju Man City en 2-0-ledning då, så att jag tyckte nästan att det påminner om Man City när de spelar mot ett mittenlag och ska bevaka sin ledning, alltså faktiskt, ärligt talat. Och det är ju Liverpools eget fel att de vaknade till liv så pass sent, och det var väldigt tydligt också att, jag menar, vi har pratat om Konaté och hur ojämn han kan vara, men hans insats här är ju bedrövlig, så framförallt egentligen, alltså redan vid straffsituationen, när jag tyckte, du sa det att Doku vände ut och in på Bradley, jag tyckte ändå att Bradley gjorde en rätt så bra insats under första halvleken, trots då att Doku var så pass bra. Men när Konaté kliver ut där, när Bradley ändå ser ut att ha rätt så stor koll på vad Doku kommer göra, och sen så kommer Konaté och bara förstör alltihopa, och sen så kommer den här straffsituationen som Mamardashvili då visserligen räddar, Hollands försök, men det var ju väldigt tydligt att Konaté var helt ur balans, så att det var väl kanske inte så förvånande att han var inblandad i Hollands mål då. Alltså visst, han kan ju inte göra så mycket sett till att bollen hamnar på, alltså studsar på honom och sen så studsar på Hollands panna i målet. Men samtidigt så förväntar man sig kanske att Konaté ska vinna den luftduellen. Och jag tror att Holland gjorde det också, och det var därför han blev så chockad över att bollen faktiskt hamnade på hans panna till slut. Och ja, jag tyckte också det verkade som att Man City hade bestämt sig för att vi ska se till att Konaté hela tiden får bollen. Så att liksom överbelasta eller se till att markera bort Van Dijk exempelvis och alla andra, och sen så försöka locka Liverpool då till att ge bollen till Konaté och se vad som händer. Tycker jag att rent taktiskt så gör Man City en väldigt bra insats, särskilt då i första halvleken. Sen är jag, alltså jag är så förvånad över vilka kliv Doku har tagit den här säsongen. Eller förvånad, men jag tycker att det är väldigt, man märker ju att någonting har hänt, alltså under sommaren, och att han har gått från att vara den här dribblern som kanske inte riktigt skapar så mycket konkret, alltså det kanske inte genererades snarare i en massa mål och assist, men nu har han ju tagit det klivet, och helt plötsligt som allting han gör blir farligt. Så jag är otroligt imponerad av hur han har sett ut, särskilt de här senaste veckorna. Han är verkligen i form, och det tog ju sin lilla tid ändå, får man säga.
Det hände ju något i somras, Frida. Jag vet inte om jag tagit upp det här i podden förut, men dock har jag ju varit ärlig med att det hände någonting i somras. För han var ju otroligt bra i klubblags-VM också, och kändes verkligen som att nu har liksom poletten trillat ner. Jag pratade med han då om det, och då sa han att rakt ut bara, jag har funnit Gud. Jag har funnit tron och Jesus. Det var liksom det. Han har liksom hittat det, och det hade på något sätt varit liksom poletten han behövde. Nu vill inte jag låta mig predika det här på något vis.
Men jag tänker, det kanske är värt att prova.
Ja, men, uppenbarligen för hans del så har ju det varit någonting som verkligen har hjälpt honom. För att han har sett helt annorlunda ut och haft en helt annat förtroende och flärd i den här matchen. Det är inte en plus 30 högerback som han liksom tar sig förbi och gör den här matchen mot, som har varit ett snackigt förut, att Doku bara kan leverera när han har liksom en äldre, långsam högerback mot sig. Här är det en Conor Bradley som var helt fenomenal och stängde Vini Junior förra helgen. Och han gör den här insatsen och kröner det med det här otroligt vackra målet som han gör. Så att, ja. Och han pekade ju upp mot himlen efter målet också. Så att, ja.
Det gör de ju allihop i och för sig.
Ja, men han var ändå tydlig på den raka frågan. Jag har hittat tron, det är det som är skillnaden. Liksom.
Ja, jag tror jag, absolut. Alltså, jag kan tänka mig att kan vara viktigt att tro på någonting, och man kanske kan hitta tröst i det eller hitta svar i sin religion. Men jag tror framförallt det är att han till slut har akklimatiserat sig. Och det, ibland så tar det ju ett tag. Vi vet ju det själv med Pep Guardiola och hans fotboll, att det är inte alla nyförvärv som bara kliver in och levererar från dag ett. Och Doku har definitivt inte gjort det. Och sen så är han ju ung, han är ju bara 23 år gammal och var väl 21 år gammal när han kom dit. Så att ja, nu kan man verkligen se liksom att han ju definitivt är en av världens bästa på sin position just nu.
Ja, jag tror han är välsignad av övernaturliga krafter. Det är min teori.
Nej, men det är ju tydligt. Ja, men det är tydligt det där att det tar tid. Jag menar, kan ta en sån som Rodri. Han var ju inte självklar under sin första, nej, första säsong i Manchester City.
Jag minns tongångarna då. Ja. Det här är inte Fernandinho.
Nej, vad fan är det här för någonting? Det här kommer aldrig bli bra. Ballon d'Or 2 år senare.
Där kan man väl slänga in i för sig en Nico González i en diskussion också, som vi kanske räknades ut.
Ballon d'Or-diskussionen.
Inte den diskussionen, men i diskussionen om att det kanske inte var en spelare som riktigt höll måttet utifrån vad han gjorde under våren, som jag tycker ändå när han fått möjlighet nu faktiskt sett bättre ut. Jag har ju ett mål i den här matchen också och börja se mer naturlig och hemma ut på det där City-mittfältet.
Kanske hade det kunnat bli en annan utveckling på matchen om det där Van Dijk-målet hade stått, Frida. Vart en hel del diskussion om det i efterhand. De flesta är väl överens om att det där borde kanske inte dömts bort.
Nej, jag tycker inte det. Alltså, tittar man på, ja, men om det är så att Robertson verkligen inverkar på spelet och att han skymmer sikten för Donnarumma, så stämmer ju inte det. Utan Donnarumma ser ju hela bollbanan, men nicken är så pass bra från Van Dijk att han inte kan göra någonting åt den. Och jag insåg ju det, att det var ganska intressant, för att just det som jag skrev rätt så mycket om Doku där i min krönika efter matchen, att när han gjorde sin debut mot Fulham 2023, det var också ganska överraskande att Guardiola bara kastade honom rakt in i startelvan. Jag tror att han hade anlänt typ knappt en vecka innan dess. Så att ja, det var rätt så överraskande att han helt enkelt fick förtroende för start på det viset. Men i den matchen så var ju den stora snackisen inte Doku, utan det var ju att Man City hade fått med sig det här kontroversiella målet när Akanji stod precis framför målvakten, skymde sikten, Nathan Ake gör mål, Marcus Silva var fullständigt rasande. I det fallet, där alltså är jag med Marcus Silva att man borde ha dömt bort det målet. Men ska man jämföra de två, alltså bredvid varandra, så i det här fallet med Robertson, nej, jag tycker inte att han skymmer sikten från Donnarumma. Så därav så kan jag absolut förstå att Arne Slott var riktigt irriterad efter matchen, och han pekade ju även på en situation i mötet mellan Wolves och Man City förra säsongen där Man City återigen fick domaren på sin sida.
Det är ju inte en clear and obvious error att godkänna målet. Så mycket kan vi säga. Alltså det är ju lite där jag känner, och det här är återigen man känner sig.
Alltså, det tycker jag, för att det är nog ändå inte en... Det är clear and obvious om det är ett korrekt eller inte. Alltså,
är det clear and obvious och huruvida han skymmer eller täcker målvakten eller inte? Ja, bevisligen inte det.
Jag har ju, vad heter han, Keith, vad heter han, förra PGMOL-chefen. Eller ja,
vi kan kalla honom Keith för samtalets skull.
Keith, heter han Keith? Keith Andrews, heter han så?
Ja, kanske.
Vi kallar honom Keith för samtalet.
Något sånt. Han gick ut efteråt och sa att det här var definitivt.
Alltså Keith Andrews är ju Brentfords tränare, så du vet.
Ja, precis. Nej, Keith Andrews.
Vi fick Keith.
Brentford, just det. Vad fan heter det, något annat med Keith? Ah, skitsamma. Ja. Nej, vi går vidare. Det blev inte mål. Det blev 3-0 till Manchester City. Det var ju liksom, känslan är ju att även om det hade blivit 1-1 där, Liverpool hade fått en väg in i matchen, kanske sluppit jaga på det sättet. Känslan är att Manchester City hade vunnit den här matchen ändå.
Klart bättre laget på alla sätt och vis, att ja.
Ja, så är det. Vi tar oss till Stadium of Light, Frida. Sunderland har varit den här säsongens stora, stora överraskning. De är med där uppe, det är helt sjukt. Nu kom ostoppbara Arsenal. Arsenal som aldrig släpper in mål, som inte ens släpper till skott på mål på besök. Ja, vad händer? Dan Ballard trycker in 1-0 efter, vad var det, 25 spelade minuter. Gamla Arsenal-talangen. Det var mycket snack om Granit Xhaka innan, att släkten är värst och så vidare. Det var ingen som pratade om Dan Ballard i den konversationen. Men han var där och han fick göra mål.
Mm. Alltså, de borde ha pratat om Dan Ballard. Jag vet att vi har gjort det väldigt mycket, att han har imponerat stort inledningsvis på säsongen. Och jag tycker ju att så från första minut till egentligen den sista minuten när han blockar ett avslut från, var det Subimendi kanske som drog till, så var ju Ballard, ja, men bäst på plan. Så att ja, Xhaka gjorde ju sitt där, särskilt i första halvleken, för att verkligen frustrera Arsenal. Men jag tyckte väl att Ballard ändå, han var matchens lirare. I Arsenals fall så, jag kan ändå inte säga att jag vet att det kan låta som en efterhandskonstruktion att jag inte är förvånad av att de tappar poäng här, men jag är inte jätteförvånad ändå att man åker till Stadium of Light och får en tuff match framför sig. Och jag tycker väl att med tanke på hur bedrövlig första halvleken var från Arsenals sida, det här med att de körde fast och Sunderland låg hela tiden rätt i position, så är det ändå rätt så starkt av dem där i andra halvleken att de kommer tillbaka. Problemet är ju för dem att den här defensiven som man har hyllat och pratat så mycket om, och Gabriel och hej och hå, var ju inte 100% stabil, eller inte så pass stabil som vi har sett dem tidigare. Och ja, då, nu blev det så här att man tappar poäng. Jag tror ju som sagt inte att det är någon fara på taget på så vis. Jag menar, Arsenal en hel del skador också, men det är ju naturligtvis en jättestor bedrift av Sunderland. Och ja, stämningen där inne på Stadium Flight, den måste ha varit riktigt härlig.
Ja, jag ser, drar väl större växlar av det här tappet på något vis. Jag tyckte det var, alltså sättet om, nu tyckte jag att Brobbys avslut i 2-2 var ju helt fenomenalt, att få upp foten där och få till det där avslutet, tyckte jag. Sen ska väl Gabriel göra det bättre i den duellen. Men det var, fanns någon form av liksom lättja som hade smugit sig in hos Arsenal-försvaret. Var liksom min känsla att det här snacket om att det går inte att göra mål på dem, de är så dominanta att det nästan stiger lite åt huvudet. Det var den känslan jag fick av Gabriels insats i den här matchen i alla fall. Att, och sen är det ju faktum, som du nämnde, skador. Viktor Gyökeres saknades för dem idag. Alltså absolut att Mikkel Merino är en väldigt bra, liksom falsk nia, eller om man nu ska kalla honom. Eller han är ju en ren nia när han spelar i den positionen, men det blir ju annat när du inte har Gyökere som tar upp så mycket liksom uppmärksamhet och markering och annat i boxen. Och det märkte man, nu gör ju Bukayo Saka en bra match ändå. Men väldigt många, väldigt mycket mer uppmärksamhet på liksom Saka och annat, i och med att Gyökere inte var där och plockade upp ganska mycket som man ändå har gjort under början av den här säsongen och varit väldigt viktig för Arsenal, även om många har bara pekat på hans målskörd. Så nej, det märktes att han saknades.
Jag tyckte faktiskt att de såg rätt så trötta ut också. Mm. Alltså Declan Rice var ju en sån spelare som verkligen blandade och gav. Och jag tycker att, alltså när man ser honom tappa fokus emellanåt, jag tror att man ofta kan få det att hänga samman med att han kanske känner sig lite sliten. Jag vet inte, jag tyckte väl inte riktigt att de startar ju definitivt inte matchen perfekt, men som sagt kommer tillbaka och så tror man att ja, nu kommer de väl få med sig segern i alla fall, och sen så slår man av på fokuset mot Sunderland, vilket man absolut inte kan göra såklart. Alltså de har ju visat för att de kan göra mål i väldigt sent i matcher, och också det här att de inte riktigt kunde nyttja sina fasta situationer. De hade ju dels inte så många hörnor, och sen så hade ju Sunderland till och med flyttat på reklamskyltarna, flyttat dem närmare planen så att Arsenal inte ens kunde slänga sina långa inkast. Så att det knepet var ju kanske inte helt, helt dumt heller. Eller, ja, det kan ju briljant,
det är ju briljant.
Ja.
Men det är ju ett sånt knep som man inte förväntar liksom man ska göra som en underdog, att vi måste stoppa det bra lagets liksom långa inkast. Den är också ganska intressant i sig. Men
ja. Sen, välkommen till Premier League 2025.
Ja, verkligen. Ja. Sen ska man ju säga så här att City, vi var inne på dem förut, de ser väldigt starka ut. Det där kan bli ett ganska jobbigt poängtapp, och det känns inte så glasklart någon mer utifrån den
här
insatsen.
Nej, verkligen inte. Jag menar, den här situationen har ju Arsenal varit i förr också.
Det
här
jag menar
att de har startat säsongen bra, och sen så helt plötsligt så har Manchester City trampat igång. Så att det tror jag definitivt att de satt igår och kände att ja, de här kan bli riktigt farliga. Men å andra sidan så vill vi väl ha ett riktigt bra titelrace också.
Det
så
vill vi verkligen. Ser,
åtminstone ut att kunna få två klubbar som gör upp om det.
Ja, Sunderland kanske också.
Ja, precis. Vem vet.
Jag sitter kvar i min båt där jag har Manchester City som ligavinnare i år.
Ja, just det.
Det har jag. Kanske kan Chelsea blanda sig också. De har ju blandat gett lite grann, men är med där uppe och skuggar. Det här var inte säsongens tuffaste match hemma mot Wolves. Chelsea gjorde vad de ville. Wolves hade ingenting. Det tog dock en timme innan de fick in bollen i mål. Men de hade ju så mycket målchanser. Jag tror de skrapade ihop ett XG på typ 3,5 eller något sånt där under matchen.
Det var helt bizarrt vilket, alltså, dominans och chanskavalkad som de drog igång den här matchen med också. Och Enzo Fernandez som verkligen började hitta rätt i den här offensiva roll. Nu var han ju för sig som en av två längre bak, men han tar ju väldigt mycket offensiv frihet också. Skulle väl fått med sin poäng i något sammanhang kan man känna efter den här matchen, men de kunde ju gjort fler mål än vad de gjorde. Garnacho börjar ju se ut som sig själv igen också.
Två assist av Garnacho i den här matchen.
Och fått lite förtroende. Utmana hela tiden. Delap och Joao Pedro, samarbetet funkar ju ganska bra när Pedro ligger liksom bakom. Och...
Vad var det för målgest av Joao Pedro? Gjorde han ett W och sen en tumme neråt, som att ner med Wolves? Det känns ju verkligen som att sparka på den som ligger. Eller var det något annat han
menade? Jag har svårt att säga att han skulle köra det efter 10 omgångar. Eller något annat måste han väl ha menat.
Jag var tvungen att googla, fan, har han varit i Wolves, tänkte jag.
Jag reagerade mer på Pedro Neto som firade som en jök när han gjorde sitt mål mot
han kanske menade Watford, hans gamla klubb.
Jag vet inte, precis, för det var ju Watford. Jag måste säga, har han varit i Wolves? Han heter ju trots allt Joao i förnamn, och man tänker att alla som heter Joao har ju vid något tillfälle varit i Wolves.
Absolut.
Men inte Joao Pedro.
Det är en brasse Joao.
Jag undrar vad det var han menade, för det var verkligen, han hade dubbelvet över ansiktet så som Raheem Sterling typ brukade göra en gång i tiden. Och sen en tumme neråt.
Jag tror att det hade någonting med Wolves att göra.
Jag vet inte. Tänk om det var så här bara, fuck these guys. Jag vet inte. Det hade varit otroligt.
Det är lika passande som att jag hörde att Djurgårdsfansen hade sjungit Öster och Erur borta mot Öster. Liksom, vad spelar det för roll? Vad har det med något att göra när de spelar där? Ja. Är det nödvändigt att sparka på den som ligger?
Ja, måste man verkligen göra det? Jag vet inte. Mål av Malo Gusto också. Mannen som jag aldrig riktigt begriper vilken position han spelar.
Första seniormål.
Det är helt sinnessjukt.
Det är en bra spelare tycker jag, Malo Gusto.
Ja, men vilken position spelar han? Kan ni i en mening förklara vilken som är Malo Gustos normala position? Kan du det, Frida?
Förlåt, jag lyssnar inte. vad sa du?
Malo Gustos normala position funderar psyk över. Jag tänker att han är en modern offensiv högerback.
Ja, nämen precis. Han utgår ju från högerbacken och sen så kliver han ju inåt och befinner sig ofta väldigt högt upp i planen.
Ja, men det är som att han är en inverterad wingback i ett system som egentligen inte har... Ja, jag vet inte. Jag tycker han
det
har...
Det är så konstig position han
jag
har.
Jag vet inte. Jag tycker ofta han dyker ju aldrig upp i de ytorna som jag förväntar mig när jag ser honom på liksom ett team sheet. Okej, han ska spela där ute. Ja, men då dyker han upp centralt. Han kan dyka upp på andra kanten också. Han är ju överallt.
Men det gör ju ytterbackar nu.
Det känns som att han har gjort det ganska länge.
Ja, men absolut. Han är ju det. Men det jag fascineras över honom.
Alltså, ytterbackar har väl gjort det ganska länge nu generellt, eller?
Jo, men det är som att han spelar... Att han inte är ytterback överhuvudtaget, utan han det är bara, de skriver upp på dem där och sen så har han egentligen en uppgift att du är vänsterforward i den här matchen.
Har du sett Fede Valverde spela fotboll för Real Madrid som högerback nu för den?
Ja.
Där har vi.
Enkel seger för Chelsea i alla fall. De hakar på där uppe. Spurs och Manchester United finns ju med där uppe också en liten bit bakom. Det blev 2-2 Frida på Tottenham Hotspur Stadium efter en helt sanslös avslutning. Manchester United hade ju 1-0 i 84 minuter och sådär. Efter att, vad heter han?
Mbeumo
gjorde tidigt mål. Ja, vad säger man? Richarlison jinxade bort de där två extra poängen i sitt firande i den tredje. Det är min teori.
Ja, nej, men de slog väl av lite på fokuset och kände att matchen var vunnen. Så kan det ha varit. För att det är ju trots allt en fast situation och så De Ligt lyckas rycka sig loss från bevakningen och få in den där kvitteringen. Det här var ju en... Alltså hela första halvleken var ju väldigt, väldigt tråkig. Mm. Och sen så är det ju först typ... Ja, men från minut 80 och framåt som matchen verkligen får fart. Och det är ju för att... Jag var rätt så förvånad, för jag var på Tottenham FCK också tidigare under veckan där Tottenham vann med 4-0 och allting var ju så glatt och skoj igen. För man ska komma ihåg det, att Tottenham har ett väldigt undermåligt facit på hemmaplan, särskilt i ligan då. De har alltså bara 3 segrar på sina senaste 20 matcher på hemmaplan i ligan. Så att det är ju ett facit som sträcker sig alltså långt innan Thomas Franks tid. Men han har ju inte fått rätt på det heller, så att det är ett fortsatt problem för dem. jag var förvånad över att Frank inte valde att starta med Odobert först och främst. För att han var riktigt, riktigt bra mot FCK. Och visst, det är bara FCK, men jag tycker väl ändå att när man ser någonting positivt i... ja, men i anfallsväg i Tottenham så ska man kanske hålla fast vid det. Men han startade på bänken, liksom Udogi också som gjorde en riktigt bra insats mot FCK. Men det är ju först när Odobert egentligen kommer in som det verkligen blir förändring. Udogi kommer också in, ska sägas, en stund senare. Men alltså då får ju Tottenham större grepp om när de börjar skapa många fler chanser. Och sen så är det ju... faktiskt när Xavi Simons, han kliver av, vilket fick publiken att bua, för de ville inte alls att han skulle kliva av. Men istället kommer Tell in, som ju är den som gör det där målet i 84 minuten också. Så att på så vis så var ju Frank, hade de vunnit den här matchen så hade han ju nästan kunnat lyftas fram som ett geni för att han, ja men, till slut gjorde de här bytena som gav effekt. Men nu när det bara blir 2-2 så att säga, då kanske man kan ifrågasätta varför startade han inte med åtminstone Odobert när han var så bra tidigare i veckan. Så att, ja, jag tror inte att något av lagen är speciellt nöjda med det här, för att jag menar, Man United hade ju trots allt ledningen så pass länge, gjorde ingen bra andra halvlek heller. Så att, ja, jag vet inte, delar poäng, men de här problemen som ändå fortfarande finns hos båda de här lagen finns ju fortfarande kvar. Med skillnaden då jämfört med förra säsongen är ju att de ligger betydligt högre upp i tabellen. Så det är ingen fara på taket så, men inte perfekt heller, om ni förstår vad jag menar.
Vi har alltså fem lag på 18 poäng där i liksom mitten. Det är ganska jämnt.
Intressant nog också igår. Så om man såg, jag tror det var när det fortfarande var oavgjort i matchen mellan Brentford och Newcastle. Då var alltså alla lag som mötte varandra låg precis efter varandra i tabellen. Så att vi har haft, alltså genom hela den här helgen så har vi bara haft så att säga jämna matcher på förhand. Mm. Vilket ju, ja men det säger väl också någonting om hur tätt det är rent poängmässigt.
Ja, det var Chelsea Wolves som var liksom outlier där möjligt.
Ja, nej men precis, ja. Det är sant. Det är undantaget. Men framförallt igår under söndagen så var det väldigt precis. Många jämna matcher. Mm.
Så var det. Nej, men jag drar mig ju till minnes, jag tänkte på det med att jinxa bort segern, att Richarlison har ju gjort det här förut. Mål på stopptid, fira som en galning, slita av sig tröjan, ta det gula kortet. Det är värt det, jag har vunnit matchen. Och sen så tappa in. Det var ju när mot Liverpool när Diogo Jota sprang igenom 2 minuter efter att han hade firat som en vilde. Han måste sluta göra det. Han får fira efter matcherna.
Richarlison ska inte sluta vara någonting. Han ska vara sig själv.
Men egentligen den anfallaren som hade det tyngst var ju Cescu som inledde på bänken. Han har ju ifrågasatts. Det har varit mycket om honom i tidningarna den senaste veckan just eftersom att han kanske inte riktigt har akklimatiserat sig till livet i England fullt ut. Och så kommer han ju in och får ett par jättemöjligheter att göra mål. Och sen så blir han skadad och haltar ju verkligen av från Tottenham Stadium eller ut ur Tottenham Stadium. Så att det verkar ju som att han faktiskt har potentiellt har åkt på en rätt så allvarlig skada. Så vi får väl se vad, eller hur prognosen lyder här framöver.
Bara hålla tummarna att det inte är. Jag tyckte ändå att han började lite komma igång här, lite mer hitta sin rätt, lite mer kännas liksom närvaro i boxen och så vidare, och att det snart lossnar det. Och det är ju oavsett hur formkurvan såg ut, så är det ju fruktansvärt tråkigt om det skulle vara en liksom allvarlig skada här.
Cesco som ju var på väg till Newcastle, så blev det inte. Istället blev det Voltemade som gick dit. Han hade inte heller någon supermatch i helgen borta mot Brentford. Det blev 3-1 till Brentford till slut. På tal om långa inkast, hörrni. Fy fan vilken... alltså, vad tröttsamma de är Brentford. Det är varenda gång så ska det ställas upp och det ska hålla på.
Jo, men de har ju all rätt att hålla på så.
Jo, vilka chans? Lag som helst har väl all rätt att göra det. Jag tycker det är tråkigt.
Jo, men alltså, de ska vara tråkiga. Ja, det är visst. Liksom deras enda livlina är att vara tråkiga. Och så har de ju Igor Thiago där framme. Så.
Precis, utdelning fick de. Ja, dessutom så hade Newcastles Dan Burn inte någon vidare match. Det borde ju passa honom annars att stå och knoppa bort långa inkast. Han såg trög ut. Ouattara fick straff med sig till slut. Men han skulle ju haft straff tidigare i matchen.
När han fick... Du tyckte det ändå?
Jag tycker det. Men han är ju på honom. Det är klart att han förstärker situationen. Men den, oh. den
men ska
inte...
väl ändå få finnas lite kontakt, eller?
Ja, fast det... Jag tyckte nästan det var mer straff än den andra.
Han fick straff sammantaget.
Det kändes som att den andra var en kompensationsstraff för att...
Jag vet inte. Men det... Ja, jag tror det är för att Otara... Jag tror att han förstärker lite för mycket.
Jo, alltså men visst han förstärker.
Att det blir lite för teatraliskt. Jo. Jag tror att det är hans största problem.
Det gjorde han visserligen. Nej, men Brentford... Det var en tung match för Newcastle. Pope gick ut efter 70 minuter.
Han går ju ut precis innan straffen, måste man ju säga.
Just det, alltså, det är Ramsdale som...
Det var ju lite speciellt.
Ja, det är Ramsdale som kommer in och ska ta en straff det första han gör, vilket han inte lyckas med.
Igor Thiago, 8 mål totalt.
Verkligen.
Det är ingen skörd ändå. Jag menar, han hade ju ändå ett ganska... tufft uppdrag det här med att han skulle ersätta både Wissa och Mbuma den här säsongen. Och hittills så tycker jag faktiskt att han har gjort det rätt så bra. Jag menar, alltså Brentford, deras mål måste ju ändå vara att försöka göra det så jobbigt som möjligt för motståndarna att komma till Brentford Community Stadium, eller GTEC Stadium som det heter nu för tiden. Och då tycker jag att så länge de spelar så här så ja, då kommer det alltid vara jobbigt för motståndare att åka dit. Sen är det klart att det är väldigt tacksamt att möta Newcastle på hemmaplan när de har spelat i Europa ett par dagar tidigare, för att Newcastle ser ofta ganska slitna ut då. Det är som att, ja, vi har pratat om det förr, det är som att de inte riktigt orkar hålla i liksom energin om de har spelat tidigare under veckan.
Vet ni vad, det påminner väldigt mycket om Aston Villa förra säsongen. Det är ett lag som blandar väldigt bra resultat med de här efter Europa helgerna där man inte riktigt orkar och kommer upp i nivå.
Skillnaden här, alltså Newcastle är just nu 2 poäng från nedflyttningsstrecket, och det, man kan ju säga så här att när det kändes att man ändå börjar få saker ihop, att få den här torsken mot West Ham, sen få den här smällen mot Brentford, det är väldigt dålig timing på det utifrån att ja, det är ju liksom distans upp. Det är 4 poäng upp till Brentford nu. Brentford har 3 poäng upp till Champions League-plats. För att Newcastle måste hitta rätt snart med det här materialet, för att det är allt för dåligt att ligga där nere där de ligger just nu. Och de där 2 förlusterna de har haft här mot lag de egentligen ska kunna besegra, det blir inget bra.
Men grejen med Newcastle är ju också att man kan ändå se att de går och vinner mot Man City på hemmaplan efter landslagsuppehållet. För att som sagt, om de bara får lite vila, är det ju klart, nu är det många spelare som är iväg på landslagsuppdrag såklart, vilket kan påverka en del, inte minst brassarna. Mm. Men samtidigt på hemmaplan så ser de ju fortfarande starka ut. Men det är när de åker ja, men bortaplan, när de har spelat mycket, det är som att de inte riktigt har orken då.
Är det här en bluff?
Nej, har väl inte. Men de har ju inte riktigt, alltså själva truppbygget har ju inte riktigt, har ju inte hjälpt honom det här senaste året. Jag menar, han är en tränare som behöver, han behöver ju ha, alltså kanske inte en stor trupp, men han måste ju ändå ha, alltså tillräckligt med spelare som orkar hålla i det här, jag menar, intensiva, ja, intensiteten helt enkelt.
Alltså, om man bara tittar namn för namn på truppen så är ju faktiskt frågan befogad, även om jag håller med om att han kanske inte är en bluff, så är det ju ändå... Nej, men det är ju ändå liksom, om det fortsätter tappas poäng på det här sättet kommer det börja knorra så huruvida han kan köra ett man och träna Newcastle.
Men vi satt och
har det gjort det länge ju.
Jo, ja, absolut, men...
Perioder.
Ja, vi satt och pratade i Sillepodden här förra veckan om Newcastles intresse för hur det nu ligger till med det. Det vet vi inte, men Kamavinga. Och då är vi säga, ja, men varför ska de värva honom? Då måste han ju rätt in, vem petar ut av de här 3? Ja, men jag tror att det är precis det Newcastle behöver. De behöver fler kvalitetsspelare och de behöver rotera, för att det är så stor skillnad när någon av Joel Linton, Gimaraj, Tonali inte spelar. Det blir så stor skillnad i kvaliteten. Och det funkar liksom inte, för att med det här spelschemat så kommer du inte kunna spela samma mittfältstrio hela tiden, utan...
Verkligen, men de kommer roteras. Inte kunna värva in Kamavinga för att rotera i Newcastle.
Nej, men alltså, ja, men säg att han är startspelare. Sätt Tonali på bänken då. Han kommer få tillräckligt mycket spel. Alltså det kommer inte kännas som att någon av dem är en rotationsspelare, därför att det är så pass mycket fotbollsmatcher. Det är ju det som är grejen, och det är det som är håller Newcastle lite tillbaks nu i det här spelschemat är att man har inte bredden som, för jag menar, Walter Madden som har kommit in har gjort det kanon. Harvey Barnes som kom in förra säsongen gör ju ett jättefint mål i den här matchen. Det finns kvalitet.
Jacob Murphy är fortfarande en briljant fotbollsspelare.
Ja, precis. Det är bredden som fattas den här typen av helger, så är det.
Jag kan väl behålla Elliot Anderson.
Tänk. Vi kommer till Forest, men vi tar oss till Villa först. Ett annat succélag som vi har pratat mycket om i Bournemouth. Här hade de inte mycket att hämta du på Villa Park, Frida.
Nej, det hade de inte. Och Aston Villa spelade ju egentligen som Bournemouth brukar spela. Det här med att Villa hade extremt mycket energi och men var verkligen på tårna redan från start, medan Bournemouth då är rätt så gör inte mycket väsen av sig under första halvleken, och sen blir de bättre i andra, men då tar de inte sina chanser. Fint frisparksmål från Buendia till 1-0, och sen så naturligtvis jätteviktigt att Emi Martinez räddar straff från Semenyo, och sen så rinner det bara iväg egentligen. Jag menar, Barkley gör sitt första mål sedan januari. Ja. Tielemans och Malen hjälps åt till 4-0, så att det blir en riktigt stor kross till slut. Men det är ju också för att Bournemouth, som sagt, de hade inte den intensiteten som Villa i sin tur hade och har haft på hemmaplan nu. Rätt så många matcher i sträck. Vad är det? Är det 6 raka segrar på hemmaplan om jag inte misstår
mig? Ja, de är otroligt hemmastarka ju, Aston Villa. Har jag varit länge. Jag tror att i stort sett alla deras poängtapp, det känns som det senaste kalenderåret, har varit på bortaplan.
Ja, inte början va? Av säsongen. Åkte man inte på någon förlust eller?
Ja, det känns som att jag vet inte. Jag såg någon statistik om deras hemmaform från typ januari och framåt.
Jo, jag
tänkte
på Crystal Palace-matchen där förlorade de med 0-3 väl. Det blev en jätteförlust.
Ja, så var det. Ja, men hur som helst. Jag vill bara stanna till lite vid Buendia. För att om vi går tillbaks några säsonger, 2 säsonger. Kommer du ihåg hur han hade liksom slagits in i argentinska landslaget? Han var verkligen på väg att etablera sig som en toppspelare i Premier League. Drar korsbandet. Har svårt att komma tillbaka. Lånas ut under förra säsongen till Bundesliga. En lite mer anonym tillvaro. Man hade liksom glömt bort att han var där. Och den här säsongen så har han kommit in och tagit så stora kliv och börjar ju se ut som den gamle Buendia igen, och det får en ju alltid att må bra när spelare kan komma tillbaka från den här typen av tuffa skador och motgångar i karriären.
Ja, kung i Norwich inte minst också.
Ja, precis. Riktigt kul. Det var en fin frispark. Det är sällan man ser de där som ligger precis utanför straffområdet gå in. De får ju gärna ligga liksom 5-6 meter längre bak, så att man kan få liksom lite tryck på bollen och ändå få den att dyka ner under ribban. Det är en riktig klass att skruva in den därifrån. Shout out till Emi Martinez också, som både räddar straff och den där räddningen när bollen, den styrs upp i luften bakom honom. Han får liksom backa bak. Alltså den här typiskt Emi Martinez-match. När han är bra, då gör han den här typen av räddningar. Det är liksom, då är han ostoppbar. Vi kan väl ta oss till Forest nu då. Elliot Anderson gjorde mål från straffpunkten. Annars tyckte jag en spelare som stack ut i den här matchen, Omari Hutchinson. Honom har vi inte pratat mycket om den här säsongen, men han såg riktigt pigg ut och vände ut och in på Gabriel Gudmundsson bland annat vid ett av målen.
Ja, jag tyckte Ndoye också var bra, på tal om ett annat nyförvärv. Men det är ju framförallt Daishes trippelbyte som man gör en bit in i andra halvleken, bland annat då Hutchinson som kommer in som ger effekt och gör att Forest verkligen kan greppa tag om matchen fullt ut. Och sen är det som du säger, jag menar Hutchinson, vad kostade han? Det var väl runt 37 miljoner pund eller sådär, så att de betalade ganska mycket pengar för honom. Så att det är ju viktigt också att de börjar få ut lite mer av sina nyförvärv. Så att jag tyckte ju att den här matchen var ett steg framåt, och skön för Dice också att de här 3 poängarna, att de börjar rulla in nu, för att det såg ju ganska läskigt ut för Nottingham Forest ett tag där och gör ju fortfarande. Jag menar, de är ju på nedflyttningsplats, men nu har de ju åtminstone, de ligger ju bara 2 poäng bakom Leeds då, som ligger på 16:e plats, Burnley 17:e plats, 1 poäng bakom dem. Så att ja, nu börjar det kanske ordna upp sig. Morgan Gibbs-White gör ju mål här också. Mm. Jag tror att det är viktigt att han också känner att han kommer igång på allvar.
Så verkligen.
Att, ja, det är positivt för Forest del, mindre positivt för Leeds del.
Läget börjar oroa sig lite för Leeds, tycker jag, om inte annat. Alltså, så här, man kände ju att de var rätt på det inför säsongen när man värvar ganska mycket liksom långa, tunga spelare för att liksom hantera uppflyttningen och den fysiska aspekten och fatta att nu kommer inte vi vara ett spelande topplag, nu kommer vi vara ett lag som ska säkra kontraktet. Men jag tycker att den här förvandlingen har gått lite överstyr när liksom det som kanske var hela Championships bästa spelare förra säsongen, när Tanaka sitter kvar på bänken rakt av och liksom blivit petad från start, eller man sa det, Fyrtornen, Stoch och vad heter det, Longstaff där istället. De har gått ifrån liksom hela grundprincipen som var där de gick upp på. Och ja, jag vet inte, jag tycker ju synd om Daniel Farke varje gång han fått sparken så fort han kommer upp i Premier League, men jag börjar ändå fundera om Farke verkligen har det som krävs att rädda kvar lite, för jag tycker inte att de är bättre. Det känns inget bra det här.
Är han en klassisk sån här uppflyttningstränare man ska ha liksom,
precis, han varit.
Att flyttas upp och sen ska man sparka honom?
Jag tycker egentligen inte att det är problemet, alltså hur de spelar fram till sista tredjedelen, det är inte det som är problemet, för att tittar man på exempelvis hur många chanser de skapar så ligger de 10 i tabellen av alla lag, utan det är snarare att deras effektivitet är alldeles för dålig, alltså tittar man på den så ligger de i bottenträsket, och när man dessutom då släpper in lite billiga mål, ja men det är ingen bra kombination, det kan ju vem som helst räkna ut. Så jag tycker väl snarare att det är Leeds största problem, att de inte har de här spelarna som verkligen kan trycka dit bollarna för att chanser, det skapar de faktiskt.
Det var ju skönt att Mecha fick kliva in från start här som ensam striker istället i alla fall, efter att man har envisat med Calvert-Lewin där tidigare. Gjorde ju mål direkt här också, Mecha, så att, ja...
Sen är det ju så här, alltså för Leeds, det är samma sak som för många andra, men det är ju kanske inte på borta gräs som man ska rädda det här kontraktet. Det är ju hemma på Ellen Road som poängen verkligen måste tas. Sen är det klart man gör ett mål i den här matchen, och man hade kanske kunnat få med sig någonting. Men,
sen är det då lite anmärkningsvärt och kanske lite väntat ändå, att det var ju inte många veckor sedan vi satt och pratade om att alla nykomlingar ser ganska starka ut. Det här kommer ju bli jättespännande att se vad som händer med West Ham, Forest och de andra. Ja, West Ham, Forest och de andra är fortfarande i botten, men Burnley och Leeds är väldigt, väldigt nära att bli omsprungna här nu. Och ja, vi får se, båda de har ju en del att fundera över. Sen får man väl tacka, får man är dem, att du har ett Wolverhampton som, jag vet inte vad de sysslar med, men vi kan väl nästan konstatera att de åker ur, va? Wolves.
Jag vet inte, alltså nu ja. Kommer ju Edwards ja. In här.
Ja, men det är ju bara stuban.
Hela den härvan är ju också... Ja, det är... Ja, vi sa ju faktiskt ingenting om detta när vi pratade om Chelsea Wolves, så vi borde kanske göra det. Det här med att han då... ja, men, han har gjort det här förr också, det här med att han nu inte känner att han vill vara kvar i Middlesbrough trots att han har flera år kvar på kontraktet. Han gjorde ju faktiskt det här mot Forest Green Rovers också, om ni minns. Mitt lag, höll jag på att säga, det är väl inte riktigt mitt lag, men jag har ändå varit där, så jag känner att jag har en liten koppling ändå till
du har en, Forest Green Rovers. En, vad säger man, en affirmation för...
Ja. Exakt. Och Edwards förhandlade ju bakom deras rygg med Watford. Dit han gick, och sen fick han sparken, vad var det, efter ett par månader bara. Och sen så hamnade han i Luton, och sen gick det jättebra där. Jag vet inte om jag, alltså mitt förtroende kapital för Edwards är inte jättehögt. Så att nej, jag tror väl också att det kommer bli tufft för dem att hänga kvar oavsett om han kommer in eller inte. Men det är ju väldigt tydligt att han väldigt gärna vill tillbaka till Wolf. Så att ja, vi får väl se om man kan få styr på det.
Det är så här att Forest Green Rovers utan Duncan Ferguson som tränare, det är inte mitt Forest Green Rovers.
Vadå, det är väl Robbie Savage nu va?
Ja,
det är ju samma skrot och korn nu när du säger det.
Ja, men det är sällan man har sett något så felmatchat som just Big Dunk i Woke-laget Forest Green Rovers.
Han hade väl aldrig käkat en veggie-burger heller?
det är klart han inte hade.
Det här klippet är...
Han kände väl inte till att det existerade överhuvudtaget. Vi kan väl ta oss till West Ham Burnley då. Burnley inledde ju med att göra 1-0. Zion, alltså Ja, det är alltså Cyan Fleming för oss som en gång haft någon slags koppling till James Bond och tittat på mycket Bond-filmer, tycker att det här namnet är lite störigt. Ian Fleming eller Ian Fleming.
Jag har aldrig tänkt på den kopplingen, men nu när du säger det.
Cyan Fleming. Ja, det är lite
Cyan måste det vara, va? Han är ju ändå holländare.
Cyan Fleming. Ja, men det är Ian Fleming. Det är jag vet inte.
Var hans föräldrar James Bond-konnoissörer möjligtvis?
någonting är det ju där. Han borde ha 007 på ryggen. Skitsamma. Callum Wilson, Thomas Suchek och Kyle Walker-Peters löste biffen för West Ham.
Det är också en trio.
Ja, det jag skulle säga, det är också en jävla trio. För fan vad det bara skriker championship om den trion. Men de löste biffen mot Burnley. Det var också roligt att jag tittade på den här med min dotter som är ganska nyligen har upptäckt tjusningen med Premier League, och hon utbrast att det här var det snyggaste kombinationen av matchtröjor hon någonsin hade sett, då när det var Claret and Blue mot Claret and Blue. Hon var helt fascinerad över färgkombinationerna.
Ni landade alltså i West Ham Burnley en lördag.
Alltså det blev så.
det var inte lika bra målvaktsspel, det kan jag inte tänka mig att hon tyckte.
Nej, jag minns mest hennes kommentarer om tröjorna. Jag tror hon inte tittade med någon slags större entusiasm i övrigt på själva matchen.
Kopplade hon Bond-referensen också? Eller fick du förklara
absolut
den?
Absolut inte.
Vet du barn av
Jag började förklara historien bakom färgerna, Claret and Blue och så vidare, och fotbollens begynnelse. Då tröttnade hon och gick därifrån. så var det. Men oerhört viktigt för Nuno att vända den här matchen. Det var ju faktiskt Burnley som gjorde det första målet och vinna hyfsat övertygande. Visst, Burnley får ett tröstmål på slutet, men de var ju aldrig riktigt nära segern här.
Ja, det beror på vem du frågar. Alltså Scott Parker var rosenrasande efter matchen. Alltså, för han tyckte
han
att hans spelare slarvade bort den här matchen totalt, och jag kan ju förstå honom till viss del ändå, för jag tycker ju ändå alltså, i första halvleken så de är ju med.
Ja, och jo, det är de.
Jag har ju verkligen tyckt att Martin Dubravka har varit riktigt stabil mellan stolparna den här säsongen, men han står ju också för ett par ingripanden som kanske inte riktigt är superba, för att säga så. Och nej, jag menar, Areola står ju också för en... ett ingripande där mot slutet som ju inte är när Cullen gör mål, som ju lämnar mer att önska definitivt. Så att, som sagt, målvaktsspelet var inte på topp för någotdera av lagen. Men om man ska lyfta fram en spelare i West Ham, så tycker jag att det är Matheus Fernandes som var... jag tycker att han ger den där balansen på West Hams mittfält som man har eftersökt under ganska lång tid nu. Och det här med att han skapade flest chanser framåt, men att han även var stabil defensivt, så att skönt för West Ham att få ytterligare en seger på hemmaplan, för att det har ju inte hört till vanligheterna. Men tung förlust för Burnley, och Scott Parker som sagt inte nöjd med många individuella insatser.
Nej, det kan man faktiskt förstå. Vi tar oss till, ska vi slå fast att det heter Dick? Hill Dickinson Stadium i Liverpool.
Det är ingen annan som säger, jag har inte hört någon annan säga det, förutom du.
Tycker ändå det ligger bra i munnen. Nu tappar man kåter det. 2-0 till Everton. 2 av 5 mål fick de godkänt i alla fall. Det var väl för väl, för att tre borta för Everton under den här matchen.
Hur kunde inte Dewsbury Hall fatta att hans mål dömdes bort när han springer ju förbi domaren och firar samtidigt? Alltså att han inte ser att han håller uppe flaggan. Jag förstår inte riktigt det. Men de kom ju till slut, eller nådde dit. De fick in målen, och jag tyckte väl att den här insatsen var bra från Evertons sida. Gunnar Gay stack ut. Han var ju inblandad i mycket. På tal om det här med att stabilisera mittfält, så tycker jag verkligen att han gör det. För Everton medan då Dewsbury Hall, man kan trycka upp honom lite högre. Fulham, ja, det är nästan lite krisstämpel på dem. Kan ni gissa vem som är deras bästa målskytt den här säsongen?
Ja, men det är ju någon väldigt oväntad då förstås. Nej, jag vet inte.
Självmål av motståndare.
Är det sant?
Leder den interna skytteligan med 3 mål.
Nej, det är inte bra.
Det är och sen så har du Wilson och Sessegnon är det väl bakom.
Och det är ju inte heller de som ska... Det är kanske inte heller de två. Det är klart, Wilson ska väl göra ett gäng mål per säsong med sin fina vänsterfot, men du har ju ett par strikers i det där laget som...
Dags att mygga av Raúl Jiménez snart, va? Alltså, det...
Moniz.
Ja, Moniz finns ju. Kanske borde vara han som får...
Ja, jag tror väl också att problemet är alltså Marcus Silva, som i den här matchen så startar han med Lukic och Berge på det centrala mittfältet. Och det blir, alltså det är lite grann, alltså det påminner om Thomas Franks dilemma i Tottenham, det här med att man kanske då saknar lite kreativitet. Sen efter halvtid så kommer ju Josh King in, som jag tycker är en av de yngre spelarna som verkligen har tagit för sig så här långt, och det blir bättre då. Men det är lite intressant för att den här truppen som Fulham har just nu, den är nästan identisk med hur den såg ut förra säsongen. Enda skillnaden är Andreas Pereira. Så då kan man ju fråga sig, varför är de så mycket sämre nu? Och det kanske hänger ihop ändå med att Premier League har utvecklats till att bli... Ja, alltså handla mycket om fasta situationer och så vidare. Och att det är möjligt att det inte passar Fulham riktigt. För att Marcus Silva får inte ordning på det just nu. Visst, de har tagit sina segrar på hemmaplan åtminstone. Men det kan ju också förklaras med då att, ja, men på hemmaplan kanske de tillåts spela lite mer. Och sen så på bortaplan så klarar de inte riktigt av att vara lite mer pragmatiska och får inte ordning på balansen där. Så att vi får väl se vad som händer här framöver. För jag kan väl tänka mig att Marcus Silva, han har ju muttrat en del ändå under sin tid i Fulham. Och inte minst i sommar. Så han
inga värvningar.
Han skulle ha in fler nyförvärv och sådär. Så vi får väl se hur, ja, följa stämningen i Fulham helt enkelt. Och se om de får ordning på resultaten, framförallt då på bortaplan.
Ja, det hade ju varit ur liksom ett utomstående perspektiv väldigt underhållande om Fulham ändå tröttnar på Marco Silva och det bryts där, för då får vi se vad Forrest gör.
Ja, precis.
John Dyche har vunnit 4 raka matcher och bara, nej, men nu blir Marco Silva tillgänglig, nu kör vi, säger Marinakis och plockar in honom.
Ja, det kan vara ett straight swap.
Det har varit senare.
Fulham behöver en krisdoktor.
Ja, precis.
Ja, jag vill säga, men Marco Silva har ju ett så pass starkt CV liksom att jag tror han kommer fortsätta få förtroendet och liksom starkt förtroende i Fulham dessutom.
Ja,
alltså jag tror det är om att han själv drar liksom.
Ja, det ska till mycket större kris för att de ska kicka honom, tror jag, i det här läget, med tanke på hur lite kraft de faktiskt lagt på truppen och den sportsliga verksamheten, utöver att, ja, se till att ha en skön arena att hänga på när de går och kikar på Fulham. Mm.
Vi har en match kvar, det är den mellan Crystal Palace och Brighton. Det här hittepå derbyt, Frida, det blev 0-0. Men det saknades ju liksom inte fart och fläkt.
Nej, du är alltid så elak mot det här derbyt.
Förklara rivaliteten.
Ingen som kan.
Ja, men den sträcker sig ju långt tillbaka.
Ja, till 70-talet eller något sånt här, va?
Ja, ja, det är väl långt tillbaka.
Det är väl ganska långt tillbaka, förvisso. Ja. Jo, nej, men det grundar sig väl egentligen på att Crystal Palace brist på ett riktigt derby i London, där alla andra lagen är liksom upptagna med att ha ärkefiender.
Crystal Palace, Palace West Ham var ett derby?
Alltså, Palace är liksom södra London, Brighton är liksom det närmsta...
För West Ham har ju Millwall liksom. Det är ju
West Ham har ju
just
Millwall.
Just det, har de ju.
Chelsea har alla andra.
Fulham har ingen...
Fulham är det ingen som bryr sig om.
Brentford är ingen som bryr sig om heller.
Fulham Chelsea kanske då, det är som överklass klubbarna. QPR, jag vet inte. Men det har ju någonting med geografi att göra också, att Brighton är liksom i söder och
Palace. Ja, men det har ju med motorvägen.
Ja, motorvägen.
Det är alltså E4 derby stämpel på det här.
Här är Norrköping och Örebro.
Skit i det, om inte ni förstår hur stort det är. Så,
jag frågar av ren nyfikenhet, för jag ville lära mig något nytt.
Ja. Ja, men vi har ju samma diskussion varje säsong.
Ja, vi har det.
De här möter varandra. Så.
Ja, exakt så.
Oavsett, Mark är på kryckor. Det vill ju inte Crystal Palace se. Nej. Men Canvo kom in, 19-åringen. Som ju var tänkt ändå. Alltså, om det är så att Gray hade lämnat i sommar så var ju tanken att Canvo skulle komma in och ersätta honom. Och han stod ju för ett rätt så ödesdigert misstag mot Lanarka i Conference League för ett par veckor sedan. Men var betydligt bättre här. Tycker framförallt att han är väldigt bra med bollen vid fötterna. Så att stark insats från hans sida. Crystal Palace har ju fortfarande inte riktigt den där bredden ändå i truppen. Alltså särskilt nu när de behöver bolla så många olika turneringar. Så får de då en skada på en nyckelspelare så det är ett tungt tapp för dem. Oavsett då, eller även om Canvo gjorde en bra insats.
Mm. Två raka nollor för Brighton också. Som inte känns som det kanske mest stabila laget bakåt.
Nej.
Betyder ganska mycket att få in den stabiliteten när man inte vet. Jag vet att vad man har dem, men om man tittar på resultaten de har gjort i år så liksom de känns för precis så bra som de brukar vara. Egentligen.
Ja.
Och lösa 0-0 borta mot Palace, det här Palace, det är väldigt starkt måste jag säga.
Ja, jag har lyckats hitta mer om Mark Gay här. Jag gjorde en snabb googling ifall det hade kommit någonting om hans skada. Står bara att han missar landslagsuppehållet som väntar nu. Och det kan man väl nästan förstå då med tanke på att han var på kryckor igår. Men vi får väl avvakta och se vad som händer med Mark Gay. Han är ju onekligen rätt central för det här Crystal Palace.
Kan man konstatera.
Glasner som ju hotar då säga upp sig om de sålde honom på deadline day. Det säger ju allt om.
Ja, det ska väl inte vara sant va? Han dementerade väl det ryktet.
Men det är lite för bra story för att dementera.
Men så brukar det vara.
Jag hade också dementerat om det var jag. Och då hade det varit sant. Vi tar och kastar in lite frågor. Erik Johansson skriver: hur tror vi Vissa mår idag? Och var Burns första fällning som gav Dango gult kort för fildring omgångens sämsta beslut? Ja,
vi ska han fick gult kort också.
Han fick gult kort, ja. Jag ska komma att Erik Johansson där är Brentford-supporter. Han höll på att tappa det helt. Nej, men Wissa har ju...
Lite Brentford-supporter i Sverige.
Ja, Erik, han är flitig i kommentarerna. Han är...
Ja, vad trevligt.
Jo då, finns några stycken. Nej, Johan Wissa har ju såklart, men det är ju i första hand skadan. Jag är ju rätt övertygad om att han hade varit en startspelare för Newcastle om det hade varit så att han var frisk och hel. Jag vet inte, han väntas tillbaks, men det ska väl vara på gång va? Det ska väl vara...
Ja, det har vi sagt den senaste månaden, men nu ska det väl vara på gång. Det får vi se här efter landslagsuppehållet.
Vi håller väl tummar för att Vissa ändå får spela lite fotboll, men det var ju ett speciellt möte av den anledningen också mellan Brentford och Newcastle såklart. Vissa som ju gjorde en Alexander Isak i skuggan av Alexander Isak och bråkade sig bort.
Sammankopplat med Alexander Isak. Ja, en Alexander Isak får man väl ändå säga.
Det hängde ju ihop, jag förstår att Brentford-supporterna är inte helt missnöjda med att besegra just Newcastle av den anledningen. Peter skriver: Arsenal får tillbaka en ganska schysst bänk efter landslagsuppehållet. Gyökeres, Ödegård, Havertz, Martinelli och Madueke sägs alla vara redo mot Spurs. Kommer offensiven lossna ordentligt nu när alternativen finns? Det får man väl anta.
Man måste få plats med alla i en elva också. Så att
det är inte dåligt att ha dubbla uppsättningar på varje position direkt. Så att det tror jag absolut är väldigt bra för deras del.
Det är väl Jökere som går rakt in i elvan va? Gör de andra det? Tänker möjligtvis Ödegård då, men samtidigt Esse har gjort det bra.
Ja, Saka flyttar du inte på.
Nej, Trossard tycker jag väl också att spela kanske till sig åtminstone möjligheten i ett derby här. I alla fall direkt efter uppehållet, men vi får väl se.
Det finns med tanke på hur bra Martinelli har varit den här säsongen, ja, så hade jag ändå stoppat in honom där. Trossard gjorde ju ett jävla supermål nu i helgen.
Man ska inte underskatta Trossard heller, tycker jag. Alltså hans prestationer.
Han har gjort det väldigt bra.
Samma med Madueke, jag menar, så pass bra som han var innan sin skada, så tror jag faktiskt att han mycket väl hade kunnat hålla Saka utanför laget, åtminstone till viss del. Alltså det är så pass många matcher, så man får ju komma ihåg det också, att det kommer ju finnas speltid ändå. Alltså även om man startar med den ena och sätter den andra på bänken. Men vi får väl se.
Känns ju som att det snarare är Champions League som man har roterat än i ligan. Och det är ganska tydligt att Arteta fattar att i ligan har man inte råd med några slip-ups överhuvudtaget. Champions League har de ändå införskaffat sig en buffert som gör att de har råd att tappa någon poäng här och var och ändå lösa topp 8 och faktiskt har ganska goda möjligheter att få en lång Champions League vår, men ligan så gäller det att du har bästa möjliga lag i varje match för dem just nu, för att det är det som är, det är där de suktar efter, Arsenal-fansen.
Vi kan väl kasta in då Jonte Anderssons take. Hur påverkar Citys överkörning i resten av ligan? Tror ni att Arsenal-fansen blir oroliga? City är på väg tillbaka till toppen och jag ser helt ärligt inte att Arsenal eller Liverpool kan matcha City. Just nu spelar de på cirka 6 av 10 av deras potential. Pep is a genius. Det var en hyllning det. Ja, men alltså, vi var ju inne på det. Jag tror också, precis som alla andra, att alla ser att Manchester City är bra just nu. Och det är ju trots allt så att Manchester City har vunnit de flesta titlarna de senaste 10 åren. Och att alla förväntar sig att ett Manchester City som bränner av på alla cylindrar.
Det är antagligen sen är ju minnet kort också hos folk. Jag menar, det var inte så länge sedan de förlorade borta mot Aston Villa exempelvis. När var det? 26 oktober. Ja. Ja visst, det är 2 veckor. Men alltså det är, jag bara säger att nu har de ju haft en jättefin vecka här med segern mot Dortmund. Där det var många spelare som visade framfötterna och sen så här då mot Liverpool. Ja, det kommer komma tuffa matcher framöver. Definitivt för Arsenal i för sig med 2 derbyn. Så att
Om den här teorin kanske hårt att kalla det, men den här liksom profetian som många har haft gällande liksom det som hände i somras, om att det kommer slita på spelarna, då kommer ju både Chelsea och City att tappa ganska mycket mark under vintern, för då skulle de ju vara för slitna för att ha spelat under sommaren. Så att vi får avvakta den, för hittills så tycker jag inte att den teorin håller, för jag tycker inte att City och Chelsea sett mer slitna ut än något annat lag, bara för att
jag tror att det är när vi är framme i den här mest intensiva perioden efter jul som det vi kommer se
sviten av det här. Det går inte att säga någonting än, men hittills har vi inte sett någonting av det.
Nej, det är sant. Så är det verkligen. Hörde ni, det var allt vi hade den här veckan. Nu kastar vi oss in i ett landslagsuppehåll, vilket innebär att Sportbladets Premier League-podd tar ett litet uppehåll då. Så får ni följa Sportbladets VM-kvalpodd. Det är där vi kommer befinna oss nu de närmsta dagarna. Vi ska iväg. Graham Potters första landslags uttagning. Blev du taggad av Graham Potters första landslag, Frida?
Ja, men det var ju ett par överraskningar om man säger så.
Ja, får man verkligen säga.
Nej, det ska bli väldigt spännande. Jag vet inte hur mycket han hinner få plats på bara ett par dagar, men de befinner sig väl i Marbella nu åtminstone. Jag har det gött. Så att ja, jag hoppas ju naturligtvis att de kan ge Schweiz en ordentlig match och visa att de åtminstone kommer ha någonting att göra i playoffet.
In med Gustav Lundgren.
Det var ju synd att Taha Ali fick lämna återbud med skada när det ändå liksom, det var ett väldigt uppiggande, överraskande val att plocka med honom.
Sen var det lika överraskande att Emil Forsberg.
Ja, det var det jag tänkte säga. Från ingenstans bara tillbaka i hetluften igen. Ja, det var spännande. Mm. Men det mest överraskande av allt var ju ändå att Emil Forsberg plötsligt dök upp och tränade med Gais. Liksom, den såg man inte komma heller.
Nej. Verkligen.
Nu ska jag åka och träffa Berbatov.
Oh, jaha. Jäklar. Vi förväntar oss en vi får ju läsa om det på en
eller titta på det beroende på.
Titta på det.
Titta på det får vi nog göra, tror jag.
Titta på det till och med. Vi kommer hur som helst få ta del av det i efterhand, så att du behöver inte återrapportera direkt till oss, även om du får göra det också. Annars får vi bara följa det som kommer ut av det.
Så trevlig han är.
Verkligen. Hörde ni, tusen tack alla ni som har lyssnat. Vi hörs om 2 veckor igen då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.